Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Här hemma har jag just nu fullt upp i trädgården. Lika trött som jag är på den på hösten, lika mycket längtar jag ut på våren. Imorgon ska jag ut och plantera 2 plommonträd på vår framsida. Det finns inte mycket som är så gott som att plocka söta, mogna plommon direkt från träden. Förhoppningsvis kan jag göra det om några år. Dagens avsnitt handlar om något så torrt som försäkringsbedrägerier. Men oroa er inte. Det är en hisnande och smått otrolig berättelse ni ska få höra. För det går att tjäna pengar på det mesta om man inte är så noga med moral och etik. Nu ska ni få följa med mig till slutet på 1800-talet och försäkringsskandalen i Eskilstuna. Under 1800-talets sista årtionden skedde en stor folkomflyttning i Sverige. Människor som tidigare arbetat på landet med bland annat skog, jord- och järnvägsbyggande drogs mot de arbetstillfällen som fanns i städernas industrier. Att industrierna hopade sig i tätorterna berodde bland annat på möjligheterna till transporter. Fanns det en hamn eller en järnväg nära industrin så kunde råmaterial fraktas in och den färdiga produkten ut på ett effektivt sätt. Låg en underleverantör och andra liknande industrier i närheten så underlättade det också produktionen. Dessutom elektrifierade Sverige i ojämn takt och städerna fick el före landsbygden. Att bygga en industri där människor bodde var alltså inget alternativ. Folket fick flytta till arbetstillfällena. Och många tycks ha gjort det med hopp om något nytt. Skiftesreformerna som skett under de sista 150 åren hade löst upp många byar och gjort en del tidigare bönder jordlösa. Livet på landet var för många fattigt och hårt med arbete alla dygnets vakna timmar. Lönen var låg, ibland endast mat och husrum. Ett industrijobb hade bestämda om än långa arbetstider och en bestämd om än låg lön. I Eskilstuna i Södermanland skedde en explosionsartad befolkningsökning mellan 1870 och 1900. Invånarantalet mer än fördubblades och så småningom införlivades landsortskommunerna runt omkring i Eskilstuna stad. Även om många städer ökade sitt invånarantal stort under dessa år så låg just Eskilstuna bland topp 5. Och det var till en sjudande, växande stad som de nya arbetarna kom. Dagligen konfronterades de med nya ansikten, tankar och idéer. Butikerna var många och varorna fler än i byarna hemma vid. Den stora mängden arbetare skapade möjligheter att sluta sig samman och olika organisationer bildades. Allt ifrån renodlade idealistiska föreningar till idrottsföreningar. I Eskilstuna fanns jobb till alla och goda möjligheter till en rik fritid. Men det fanns naturligtvis också en baksida av myntet. För samtidigt som behovet av arbetskraft på industrierna var stort så var staden inte förberedd på den enorma anstormning av människor som kom. Var skulle de bo? Vad skulle de äta? Vem skulle ta hand om de som blev sjuka? Resultatet blev stor trångboddhet i torftiga lägenheter, bristfällig kost och stor ohälsa ibland de fattigaste i staden. däribland industriarbetarna och deras familjer. Kort sagt, folk dog som flugor. Just i Eskilstuna fanns det dock folk som fann fördelar med sina medmänniskors olycka. De kom på ett sätt hur man kunde sko sig på dessa arma människors ohälsa. I slutet av 1800-talet var nämligen livförsäkringar en snabbt växande bransch i Sverige. Orsaken var flera. Framförallt så innebar det en katastrof för en fattig familj om dess försörjare avled. Den enda hjälp som då fanns att få var den snålt tilltagna fattighjälpen. Därför valde många familjer som hade möjlighet att betala försäkringspremier att teckna en eller ett par livförsäkringar på i första hand fadern i familjen, men ibland också modern. Detta gav trygghet och en visshet om att barnen inte skulle stå helt utan medel om det värsta inträffade. Men dessa försäkringsbevis var också i sig en värdehandling som kunde köpas och säljas. Detta innebar att man till exempel kunde låna pengar med livförsäkringen som säkerhet. För den som saknade fast egendom var det ofta enda möjligheten att kunna få ett lån. Det var alltså inte de anhöriga som automatiskt fick ta del av ersättningen, utan den person som för stunden ägde försäkringsbrevet. Redan någon gång på 1880-talet skedde en del försäkringsbedrägerier i Eskilstuna. Hjärnan bakom dessa var en fabrikör vid namn J.A. Eilitz. Han innehade en smides- och förnicklingsfabrik varav en del bestod av ett sliphus helt utan ventilation. Det sades bland arbetarna att den som arbetade där inne överlevde max 3 år. Fabrikören Eilitz valde ut 5 stycken alkoholiserade arbetare som han livförsäkrade i flera försäkringsbolag med sig själv som förmånstagare. De försäkrade männen placerades konstant i sliprummet, vilket de accepterade mot att de ständigt fick tillgång till alkohol som underhöll ett behagligt rus. Männen avled också mycket riktigt en efter en och Eilitz tjänade stora pengar. Men försäkringsbolagen drog öronen åt sig och vägrade snart försäkra någon som stod i förbindelse med fabrikör Eilitz. Dessutom gick stadens hälsovårdsnämnd in och förbjöd arbeten i alla Eskilstunas sliphus som saknade ventilation. Eilitz hängav sig även åt andra skumraskaffärer och avslutade sin tid i Eskilstuna med att plocka ut ett stort försäkringsbelopp för en industrilokal som brann ner till grunden under oklara omständigheter. Därefter emigrerade han till Amerika. Men det fanns ännu en, mer perifer person som hade sin hand med i Eilitz försäkringsbedrägerier. För att teckna en livförsäkring behövde försäkringstagaren nämligen genomgå en läkarundersökning. Och dessa 5 alkoholiserade arbetare hade knappast kunnat klara en sån bedömning med det önskade betyget prima liv. Därför anlitades en läkare som med några sedlar under bordet gick med på att tumma på sanningen om männens hälsa. Troligen hette den läkaren, redan under fabrikör Eilitz tid, doktor Erik Ehrenfrid Viktor Pallin. I och med att Eilitz farit till Amerika återgick doktor Pallin till sitt vanliga liv som ansedd stadsläkare med en ganska luxuös livsstil. Pallin tycks ha varit lite av en dubbel natur som å ena sidan betalade sina fattiga patienters medicin, en man som bröt även den gladaste tillställning om han behövde som läkare. Detta gällde även om den sjuke var så fattig att inga penningar att betala med fanns. Å andra sidan så gjorde han en hel del misslyckade affärer och hans vänner fick stundtals hjälpa honom ekonomiskt för att hans finanser skulle gå runt. Trots detta hade han svårt att spara in på något. Pengarna rann mellan fingrarna. Livet var en fest och Pallin ville vara med på allt. Bland sina kollegor var han känd som en kunnig läkare som dock ibland ville framstå som mer erfaren än vad han faktiskt var. Kulmen nåddes då han i slutet på 1800-talet påkoms med att ha fuskat med sin doktors avhandling. Avhandlingen behandlade en kanadensisk ört som sades fungera som universalmedel för alla kvinnosjukdomar. Men då opponenten frågade vad citaten som stödde tesen om örtens kraft var hämtade, då tvingades en pressad doktor Palin erkänna att dessa citat var författade av honom själv. Men trots detta fiasko blev han kvar som stadsläkare i Eskilstuna. Och ett antal år efter fabrikör Eilits landsflykt så var det dags igen. För det fanns de som inspirerats av Eilits sluga men grymma beteende. Skulle folk ändå dö så kunde man väl tjäna en hacka på det, tycks de ha resonerat. En av dem var C.O. Olsson, kallad Ek-Olle. Han hade arbetat för fabrikör Eilits och kände väl till hur denne utfört sina bedrägerier. Ek-Olle var en mager arbetare i 35-årsåldern. Han kunde inte läsa och hans skrivkunnighet stannade vid en barnslig namnteckning. Men dum var han inte. För trots sina tillkortakommanden så lyckades han bli försäkringsagent för flera försäkringsbolag. Ek-Olle bodde granne med Frans Lindgren. Han var en grovhuggen verkstadsarbetare från Småland som i ungdomen levt på luffen och som vid flera tillfällen åkt dit för tjuveri. Nu var han dock 50 år gammal och sedan många år tillbaka levde han ett städat liv med sin hustru Sofia. Även Ek-Olle var gift. Hans hustru hette Anna och hon och maken umgicks flitigt med grannparet. Under dessa samkväm växte så sakta en plan fram på hur de skulle kunna blåsa liv i Eilits gamla bedrägeriverksamhet och på så vis tjäna lite extra pengar på de dödssjukas öde. Till en början handlade bedrägeriet om att de fyra kumpanerna letade upp svårt sjuka eller alkoholiserade personer som de sedan mutade att delta i bedrägeriet. Personen togs till en läkare, nästan alltid doktor Palin, och ett friskhetsintyg utfärdades. Därefter fick den försäkrade ett par hundralappar, en summa som motsvarade över 10 000 kronor idag. Den döende personen fick alltså en hel del pengar, vilket ju kan ses som något bra i livets slutskede. Men sedan gjorde bedragarna allt de kunde för att påskynda dödens ankomst. Om personen var alkoholist var det inte svårt att gissa vad de intjänade pengarna gick till. Var personen lungsjuk så försökte Ek-Olles gäng framkalla en förkylning genom att ta med den försäkrade på kyliga och dragiga ställen. Svindlarna förhindrade läkarbesök, såg till att arbetstagare fick påfrestande jobb och så vidare. Allt som kunde förkorta försäkringstagarens liv var till försäkringsägarnas fördel. Men ibland hände det att den försäkrade ändå frisknade till. Det var naturligtvis inte alls bra ur bedragarnas synvinkel. Då försökte de sälja försäkringsbrevet vidare. Och för att lyckas med det så måste de kunna visa upp den försäkrade personen som trots förbättrad hälsa skulle se sjuk ut. Därför började de sminka och klä ner sina offer innan de visades upp för den tänkte köparen. På så sätt kunde de få andra Eskilstunabor med lite pengar över att investera i en värdehandling som på sikt visade sig vara ganska värdelös. Allt fler personer drogs på detta sätt in i bedrägerierna. Och det rörde sig om många försäkringar eftersom det gick att livförsäkra samma människa flera gånger. Men det fanns några hinder i denna annars så briljanta plan. För naturligtvis så var inte försäkringsbolagen så blåögda att de inte granskade sina kunder. Att doktor Palin friskhetsförklarade i särklass flest försäkringstagare i Eskilstuna, det var lite märkligt. Ännu märkligare tycktes vara att han var absolut sämst på sina bedömningar. Hans patienter med betyget prima liv avled nämligen väldigt ofta kort efter utlåtandet. Doktor Palin förstod själv att detta var ett problem och bad Ekoles kvartett att inte släpa de allra sjukaste till hans praktik. Istället borde de se investeringarna i ett treårsperspektiv. De som arbetade i de farligaste yrkena till exempel, de blev ofta förgiftade eller lungsjuka och dog inom det tidsspannet. Men Ekoles gäng hade fått blodad tand och hittade därför andra sätt att bedra de stora bolagen. Det de verkligen behövde var en annan hederlig läkares namnteckning på ett friskhetsintyg. Genom att skicka en fullt frisk person på läkarkontroll under falskt namn så lyckades de gång på gång försäkra helt andra, ovetandes, men dödssjuka personer. Läkaren förstod inte heller att han blivit lurad. Några ID-handlingar användes inte vid den här tiden. Patienten sa sitt namn och doktorn antecknade det. Van att kunna lita på de hjälpsökande. Den friske bulvanen fick därefter bra betalt för sitt skådespeleri och kunde återanvändas hos en annan läkare under nytt falskt namn redan nästa dag, om så önskades. Ett annat problem var försäkringsagenterna. Ni minns att jag nämnde att Ekole, trots sin analfabetism, hade lyckats tillskansa sig detta uppdrag hos några försäkringsbolag. Egentligen blev detta med agenterna ett problem först då bedrägeriverksamheten blivit riktigt stor. För på varje ort hade försäkringsbolagen sina egna utsedda försäkringsagenter som godkände försäkringarna. Att vara agent för ett försäkringsbolag var ett uppdrag som byggde på förtroende. Utan deras påskrifter så kunde ingen försäkring tecknas. Varje bolag krävde sin egen agents godkännande och det var inte helt okomplicerat. Eskilstuna var litet och inte sällan så var folk bekanta med varandra. Om försäkringsagenten kände igen en svårt sjuk persons namn på försäkringsbrevet så nekades denne en försäkring. Därför började kvartetten knyta till sig personer högre upp på samhällsstegen som kunde söka uppdrag som försäkringsagenter i något av alla befintliga försäkringsbolag. Även personer som redan hade uppdragen tillfrågades. Om nu Ekole tyckte att de verkade vara av sorten som kunde lägga moralen lite åt sidan. Snart hade gänget en handlare, en bokhållare och en skräddarmästare som medbrottslingar. Även doktor Palling själv var försäkringsagent åt ett bolag vid namn Skåne. Och så rullade det på. Nästan alla Eskilstunabor visste vad som pågick. Var någon ordentligt sjuk så var personen sannolikt välförsäkrad. Det kallades för att handla i försäkringar och blev till sist så vanligt att folk knappt reagerade. Därmed inte sagt att alla höll på med dessa skumraskaffärer. Det som till sist gav försäkringsbolagen något konkret, något som väckte deras misstankar rejält, tycks ha varit fallet Carl August Hellqvist. Han omnämns i flera av mina källor, men berättelsen om hans död är inte helt samstämmig. Han tycks i alla fall ha varit en man med både lungsjuka och alkoholproblem. Ett klockrent offer med andra ord. Kalle Hellqvist var smärglare till yrket och det var på jobbet som han, på grund av allt slipdamm, fått lungsot. Ekole kom över hans namn och tog honom först till en hederlig läkare med förhoppning om att den ännu inte helt uppenbara sjukdomen skulle missas. Men den läkaren noterade korrekt att det fanns vad han kallade rassel i lungorna på patienten. Ekole tog då med sig Hellqvist till Palin som redan en tid behandlat honom för just lungsot. Palin hade dock inga problem att friskförklara sin patient. Han valde att i omdömet kalla Hellqvist för knivsmed istället för smärglare eftersom försäkringsbolagen alltid drog öronen åt sig då den yrkesgruppen nämndes. De hade allt för hög dödlighet. Bara ett par månader senare skrev Palin ett annat intyg. Det var till fattigvården och handlade om att Hellqvist var så sjuk att han var sängliggande och inte längre arbetsför. Detta brev kom naturligtvis inte till försäkringsbolagens kännedom. Ytterligare ett halvår senare dog Kalle Hellqvist. Och här går meningarna isär om vad som hände. Med tanke på hans hälsa var alternativen till dödsorsak många. En samtida tidning skrev att Hellqvist varit på seglats i Mälaren med några vänner. Huvudsyftet måste ha varit ett hejdlöst supande, för vännerna hade med sig hela 30 liter sprit. Ute på vattnet hade Kalle Hellqvist supit sig till medvetslöshet och sedan inte vaknat upp. Hans kamrater hade då tagit honom till en doktor i Västerås, där han inom kort avled. Västeråsläkaren som tog hand om den medvetslöse Hellqvist kunde inte riktigt fastställa vad som varit spiken i kistan för patienten, eftersom han varit i så oerhört dåligt skick. Det finns ändå uppgifter om att doktor Pallin ska ha varit inblandad i dödsattesten också, och att hans förklaring till dödsfallet var njursten. Kanske det enda Kalle Hellqvist faktiskt inte led av. Änkan fick av doktor Pallin order om att genast kasta all medicin efter sin make samt ordna med begravning snarast möjligt. Någon, ingen vet vem, fick ändå nog av de bedrägerier som skedde i Eskilstuna. För våren 1899 fick försäkringsbolaget Skåne ett anonymt brev som berättade om det svindleri av stora mått som pågick i Eskilstuna. Och det var fallet Kalle Hellqvist som omnämndes. Vid en närmare undersökning av Carl August Hellqvists död så upptäcktes att denne extremt fattige man hade hela 4 livförsäkringar tecknade i sitt namn till ett värde av sammanlagt 18 000 kronor. De hade tecknats med olika läkarutlåtande som spretade väsentligt. I det ena var han fullt frisk, i det andra påpekades en hel del sjukdomstecken. Hellqvists hustru kontaktades eftersom hennes namnteckning fanns på ett av försäkringsbreven. Hon visste dock ingenting om någon försäkring. Men jo, hon hade skrivit på ett blankt papper hos doktorn en gång för att han skulle ordna med något åt maken. Vad mindes hon inte? Försäkringsbolaget Skåne kontaktade då sin egen Eskilstuna-agent, doktor Pallin, och frågade honom om han tagit del av bedrägeriryktena. Pallin berättade att han nog överhört enstaka samtal om saken och att han hela tiden hade ögon och öron öppna för att förskona sitt eget bolag från sådant fusk. Detta samtidigt som han alltså själv var en av de allra värsta bedragarna. För även doktor Pallins metoder hade utvecklats. Han hade ju bäst koll av alla på vilka som var obotligt sjuka. Och dessa patienter tipsade han Ekola om. Ibland lurade han också fattiga människor som endast hjälpligt kunde läsa. Han sa att han skulle ansöka om fattigstöd till medicin åt dem. Istället stack han fram ett försäkringsbrev som de skrev på. Den fattiga änkan Anna Augusta Svensson från Fors var en av dem. Hon fick sin försörjning från fattigvården samtidigt som hon, helt ovetandes, var försäkrad för hela 44 000 kronor i 10 olika bolag. Idag över 3 miljoner. Och det var nu som den mytomspunne kronolänsman Köhler kopplades in. Han har varit med i tidigare avsnitt av Historiska brott, däribland rånmordet i Östervåla. Han blev till sist så omtvistad för sina arbetsmetoder att han valde att lämna Sverige för Amerika. 15 timmars förhör och andra spektakulära arbetsmetoder, oseriös hantering av både misstänkta och vittnen, var några av alla punkter han anklagades för. Men i Eskilstuna 1899 var han ännu på topp. Köhler hade sina egna metoder och det var förmodligen därför tidningarna älskade att skriva om honom. Han valde denna gång att arbeta undercover och klä ut sig till arbetare. Sedan tog han anställning på olika företag i Eskilstuna och så frågade han ut sina nya arbetskamrater. På en fabrik fick han sparken efter bara någon vecka eftersom han hade dåligt inflytande på sina kollegor. Han hade nämligen bjudit på sprit för att få dem att bli mer lösmynta. Det är oklart om Köhl tjänade på att vara förklädd eller om han kanske kunde ha fått fram samma resultat i alla fall. Men hans arbete gav utan tvivel resultat. Det är oklart om Köhl tjänade på att vara förklädd eller om han kanske kunde ha fått fram samma information genom att helt enkelt bara fråga. Men hans arbete gav utan tvivel resultat. Dagligen framkom nya namn och det var inga små fiskar som var på väg in i hans nät. Det namn som oftast omnämndes var stadsläkare Dr. Pallin. Nu skulle man ju kunna tänka sig att Köhler och hans mannar åkte till doktorns mottagning och hämtade in honom. Men så arbetade Köhler icke. Sent på kvällen den 11 oktober 1899 fick doktorn istället ett telefonsamtal från stadshotellet. Pallin lät aldrig någon allvarligt sjuk patient vänta. Det var han noga med. Han tog sin väska och begav sig genast till den utsocknes mannen som uppgetts vara i snabbt behov av hjälp. Väl på plats visades han in i ett mörkt rum. På en soffa såg han konturen av en person och bredvid honom satt två män. Dr. Pallin gick fram till soffan och lutade sig fram. Innan han visste ordet av hade den sängliggande mannen tagit honom om armarna och satt handfängsel på honom. Här i sängen var ingen annan än kronolänsman Köhler själv. Men Dr. Pallin var endast den första i en lång rad häktade. Han vägrade till en början att erkänna någonting och fnös åt Köhler. Att han var ju en av stadens mest framstående män. Men Dr. Pallin var inte dum. Han förstod att hans tid höll på att rinna ut och erkände så småningom. Doktorn skämdes så tillvida att Köhler gjorde honom till viljes och lät honom åka i en täckt droska mellan förhören i stadshuset och fängelset där han sov. Han fick dessutom göra resan då mörkret fallit för att slippa bli sedd av sina besvikna patienter. Den 16 oktober stod att läsa i dagspressen att 12 personer nu blivit häktade. Ett av namnen var Anna Augusta Svensson. Änkan som helt ovetandes blivit försäkrad till ett belopp av hela 44 000 kronor utan sin vetskap. Hon släpptes då saken rätts ut. Men också riktiga skurkar fastnade i Köhlers nät. Däribland Ekolle med hustru och deras grannpar. Ännu ett riktigt stort namn utöver Pallins dök upp under förhören. För mycket pekade på att Eskilstunas egen statsfiskal August Johansson också skott sig på försäkringssvindleriet. Denne store man häktades, men han vägrade erkänna någonting alls. Han påstod sig aldrig ens ha hört talas om några rykten, än mindre ha deltagit i några bedrägerier. Köhler bad honom låsa upp sitt kassaskåp eftersom han misstänkte att statsfiskalens största hemligheter fanns där i. Men Johansson vägrade öppna. Då bröt Köhler upp skåpet som visade sig innehålla en hel del intressant. Där låg nämligen flera brev från anonyma brevskrivare som velat tipsa statsfiskalen om Ekolle och hans fuskande. Namn på felaktigt försäkrade nämndes. Och hade breven tagits på allvar så hade många felaktiga utbetalningar kunnat stoppats. Men Johansson hade inte gjort någonting alls åt saken. Som om inte detta var nog var även han, precis som Dr. Pallin, agent för ett försäkringsbolag. I statsfiskalens fall bolaget Victoria. Vid en vidare kontroll hade statsfiskalen faktiskt själv tillstyrkt försäkringar av just de personer som omnämndes i breven. Men August Johansson sade sig inte ha en aning om hur dessa brev hamnat i hans kassaskåp. Han befattade sig aldrig med anonyma brev överhuvudtaget, så det sa. Köhler menade att bevisen talade sitt tydliga språk och statsfiskalen åtalades därför för trolöshet mot huvudman, bedrägeri och tjänsteförsummelse. Men trots en oenig rådhusrätt och en lång rättsprocess ända upp i högsta domstolen så friades till sist statsfiskal Johansson. Hösten 1901 återinstallerades han som statsfiskal i Eskilstuna. Många av de andra som fångades in i den stora masshäktningen gick det sämre för. Två män mådde så dåligt av vad de gjort och alla anklagelser därikring att de valde att ta sina liv. Dr. Palin erkände, gråtandes även på rannsakningen. Han försökte förklara för åhörarna, hans patienter, hur det kunnat gå så illa. Han berättade att hans lättsinne och penningbehov dragit honom allt djupare in i bedragarnas garn. Doktorn fick det längsta straffet av alla de inblandade. 3 års straffarbete. Exakt hur många som dömdes i den stora försäkringsskandalen i Eskilstuna, det vet jag inte. Men det var många. Allt ifrån några månader till dryga 2 års straffarbete, löd domarna. Hur många människor som försäkrades felaktigt och kanske också dog tidigare på grund av dåliga arbetsförhållanden och obegränsad tillgång till sprit, det har jag inte heller kunnat läsa mig till. Men det var utan tvivel dussintals. Dr. Palin ångrade förmodligen uppriktigt det han gjort. Han hamnade på fängelset på Långholmen i Stockholm och uppförde sig perfekt. Efter att ha avtjänat sitt straff så öppnade han praktik i Stockholm där han specialiserade sig på nerv-, köns- och underlivssjukdomar. Men längtan till Eskilstuna var stor och sina sista år i livet blev han återverksam där. Folk tycks ha förlåtit honom. Han hade varit och blev åter en populär läkare för invånarna där. 1931 dog Dr. Erik Ehrenfrid Viktor Palin. Det visade sig att han testamenterat hela 300 000 kronor, idag över 10 miljoner, till Eskilstuna kyrkoråd. Avkastningen därifrån har sedan dess delats ut till stadens fattiga varje år i juletid. Kanske var det ett sätt för den girige men också omtänksamme doktorn att be om förlåt. Kanske var det också ett sätt att rädda sitt eftermäle.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ja, och det var försäkringsskandalen i Eskilstuna. Hur kunde det gå så långt att var och varannan Eskilstuna-bo var insyltad i dessa bedrägerier? Var det kanske extra omoraliskt folk som bodde där? Nej, såklart inte. Jag tror att det här kunnat hända på de flesta orter om någon bara hade satt bollen i rullning. För den här typen av bedrägeribrott är nog lättare att begå än många andra sorters brott. Av två skäl. Dels behövde många av personerna som tjänade en hacka på bedrägerierna inte ens se den fattiga och sjuka människa som föll offer för deras girighet. Dels kunde de tänka att det är ju ett försäkringsbolag som får betala. Det drabbar ingen fattig. Att vara den förman som medvetet ger sin lungsjuka personal sprit och skickar in dem i sliprummet utan ventilation, det hade nog många av oss backat på att göra om vi nu haft möjlighet att neka, vill säga. Men att bara betala en försäkring för någon som redan var sjuk, som i vilket fall skulle dö inom kort, som kanske inte ens visste om användningen av deras namn, det tror jag inte var särskilt svårt för den som hade en slant över. Och sen, när var och varannan Eskilstunabo visste vad som pågick, då kallades det ju till och med för att handla i försäkringar. Inget konstigt med det. Möjligen på gränsen till lite olagligt. Men till och med stadens fina herrar skodde sig på arrangemanget. Så varför inte? Vem som var offer hängde lite i luften. Vad som var olagligt, lika så. Jag tänker att det är så vi människor funkar. Att köpa en billig tröja som kanske är tillverkad av ett barn i ett land långt borta, det är inte någonting vi gärna gör medvetet, men de flesta av oss låter saken passera. Vi vet ju inte säkert att det är så. Om vi hade fabriken utanför husknuten så hade det varit betydligt svårare att köpa den där tröjan. Om vi såg barnen och visste hur illa de hade det. Väldigt förenklat, men ändå lite samma sak. De flesta i Eskilstuna bedrägeriet visste ju inte med säkerhet att någon skulle behandla den försäkrade illa. Och om det gjordes med sprit till en alkoholist så kunde man väl nästan säga att det var en god gärning. Personen i fråga blev ju så glad. Och försäkringsbolagen, de tror jag inte någon led med. Inte ens deras egna agenter var ju lojala. Men de försäkringsbolagen som ibland kan uppfattas som roffiga försvann. Då skulle det bli problem i samhället. 1899 var det räddningen för många änkor och änkemän eftersom socialförsäkringen inte såg ut som idag. Och nu för tiden är det dessa bolag som gör att inte hela livet kraschar om villan brinner upp. Försäkringsbolagen är också en viktig del för att samhället ska fungera. Och det är lätt att tänka att det drabbar ingen fattig. Men det blir mycket svinn om alla tänker så. Och det här med att försöka lura just försäkringsbolag är så vanligt idag att bolagen har egen personal som arbetar med att enbart utreda sådant som verkar misstänkt. Det hade aldrig kunnat gå så långt idag som det gjorde i Eskilstuna 1899. Men än idag finns det ju folk som lyckas överlista försäkringsbolagen. Och det gör att premierna höjs för oss andra. För det är ingen välgörenhet bolagen jobbar med, utan affärsverksamhet. Och att lura ett företag känns kanske lättare för samvetet än att göra samma sak mot en privatperson. Det rör ju en specifik person, någon man ska se i ögonen. Och företag har ju mycket större budget att nalla av. Hur många av oss har inte tagit några pennor, en tejprulle eller kanske en extra mobilladdare från sin arbetsplats? Något litet som inte kommer märkas. Det drabbar ingen fattig. Ja, jag säger inte att jag aldrig har gjort det. Men jag skulle däremot aldrig göra det hos en vän. Den här pennan var ju bra. Svart bläck, det har jag inte hemma. Den tar jag när hon går på toa. Inte en chans. Och egentligen är det ju en väldigt dubbelmoral. Jag såg ett nyhetsklipp på SVT Nyheter som berörde mig starkt. Det var en familj i Hässelby som hade köpt 3 radhuslägenheter bredvid varandra för att skapa ett generationsboende. I en gängsprängning som inte hade något med familjen i fråga att göra så totalförstördes alla 3 lägenheterna. Det var bara tur att ingen dog. På klippet så stod familjen där i ruinerna av sin dröm och konstaterade att även om själva lägenheterna skulle återuppbyggas så var det som kan kallas hem borta. Och så sa pappan i familjen att även om försäkringen täcker mycket så kommer det bli en stor förlust för familjerna. Han räknade med att de skulle behöva låna en 500 000 extra för att få det som förr. Att de som alltid skött sig och betalat lån och försäkringsavgifter ändå inte helt fångades upp av skyddsnätet. Det gjorde honom arg. Och han är såklart inte ensam. Den som verkligen behöver hjälp av sitt försäkringsbolag inser vid skarpt läge att det kommer bli viss förlust. Men den som eldar upp en byggnad i avsikt att begå ett bedrägeri, den kan göra ren vinst om det lyckas. Visst är det upprörande och orättvist. Likaså blev jag extra provocerad av doktor Pallin och statsfiskal Johansson. Dessa män hade positioner i samhället som gjorde att folk verkligen borde kunnat lita på dem. Än idag är i alla fall jag så naiv att jag hade kunnat gå på ganska mycket som min doktor hade sagt till mig. Det hade nog fått vara ganska konstigt för att jag skulle reagera. Man har garden nere inför vissa yrkesgrupper. Och det är både bra och dåligt, tänker jag. För man ska ju kunna lita på de människor som arbetar med att hjälpa andra. Men samtidigt så finns det ju rötägg inom alla områden. Och alla, oavsett yrken, är inte mer än människor. Det ska man nog ha med sig. Ändå kan jag tycka att doktor Pallin tycks ha haft mycket gott i sig. Han tycks ha varit en snäll man som tyvärr ville leva på lite för stor fot. En man som ville bli beundrad av alla andra för sitt kunnande och sin storslagna livsstil. Men han var inte opåverkad av allt det elände han mötte i sitt jobb. Han lät ingen vara utan medicin eller vård, även om de stod utan pengar. Och folk tyckte om honom. Inför skranket erkände han och tog sitt straff. Som en sista hälsning instiftade han dessutom den julpeng till fattiga som än idag delas ut i Eskilstuna. Det går att tänka bra om honom trots hans hemska brott, tycker jag. Värre är det med statsfiskal Johansson. För av det jag kunnat läsa mig till så var han uppenbart skyldig. Han klarade sig på att neka och bortförklara. Även om det inte varit så att han själv skott sig på bedrägerierna och därmed faktiskt var kriminell, så hade han ju de facto misskött sitt jobb. Han kunde ha stoppat bedrägerierna mot bland annat sin egen uppdragsgivare, försäkringsbolaget Victoria, långt innan det nu uppdagades. Men nej, han gick helt fri och fick återgå till sitt jobb som statsfiskal. Jag undrar hur många Eskilstunabor som valde att vända sig till honom i förtroende efter det. Berättelsen om försäkringsskandalen i Eskilstuna tycker jag säger mycket om oss som människor. Vår moral och dubbelmoral. Det säger också något om arbetsvillkoren för människor i städernas industrier vid 1800-talets slut. Tänk er att ta ett jobb som smälare och veta att få överlever mer än 3 år på den tjänsten. Man var verkligen fattig och utan alternativ om man tackade ja till det. Det var inte alla offer som led i den här bedrägeriskandalen. En del av de sjuka, fattiga som försäkrades fick ju några hundralappar för att stå med sitt namn på försäkringen. Det var mycket pengar och gick i bästa fall till familjens behov. Andra som utnyttjades visste inte ens om det själva. Pengar för deras liv betalades ut till folk de inte kände. Men det spelar ingen roll. För en så cynisk hantering av människors liv skapar en hårdare värld. Det blir en nedåtgående spiral. Gränser förflyttas för hur man kan behandla sin nästa. Så länge det finns liv finns det hopp, brukar man ju säga. Och just detta hopp släckte bedragarna i Eskilstuna. Åtminstone för en liten tid. Och mig hittar ni på Instagram, Historiska Brott, eller mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Jag finns också på TikTok som historiska_brott_podcast. Musiken är skriven av Chris Killick. Och ni hittar alla källor i avsnittsinformationen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.